Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Hej och välkomna till Kulturkommissionen, din kulturs podcast med mig, Greta Thurfjell, min kollega Kristoffer Ahlström och vår särskilt inbjudna gäst Evelyn Jones. Hej Evelyn!
Hej!
Vad gör du på DN?
Jag skriver artiklar på lite olika sätt.
Varmt välkommen till Kulturkommissionen. Idag är du här för att vi ska prata om den senaste veckans stora internethändelse, vita Twitters Popeye sandwich, en historia om kvinnlig vänskap och vådan av att vara influencer och en försvunnen uppsättning Yale-tallrikar. Vi ska prata om Caroline Calloway-historien. Intressant va?
Ja, kul, va? Absolut.
Jag längtar ihjäl mig. Evelyn, vad ska du prata om?
Jag vill prata om varför vi är så besatta om vad som är på riktigt och vad som är fake, fast allting är fake. Typ.
Du och Kristoffer?
Vi pratar om en sak som tas upp i den här scenen om hur, som jag själv har upplevt, det vill säga hur det är och vad personen står jämte den snygga, populära människan och hur man förgäves kämpar för uppmärksamhet i den atmosfären.
Intressant att du säger det. Jag ska nämligen prata om hur det är att vara den snygga och populära och varför jag blev Caroline Calloway i ett Är du Caroline Calloway eller Natalie Beach-quiz.
På sitt Instagram-konto har den 27-åriga indie-influencern Caroline Calloway sedan många år tillbaka berättat långa romantiska anekdoter om sitt eget liv. Tidigare i år hamnade hon i blåsväder för att ha organiserat en rad dyra, illa förberedda inspirationsmöten för fans runt om i USA. Ändå har hon antagligen aldrig varit lika känd som nu på grund av en essä i The Cut skriven av hennes ex-bestis Natalie Beach som berättar att hon i själva verket spökskrivit stora delar av Caroline Calloways livshistoria och redogör för alla sätt Caroline Calloway svikit henne på.
Det är lite av en downer kanske att börja avsnittet på det här sättet, men vi kanske bara ska säga det så att vi har det i åtanke att bara några dagar efter att den här The Cut-artikeln kom ut så skrev Caroline Calloway på sin Insta att hennes pappa hade gått bort, vilket ju är en jättekonstig sak att hända mitt i allt det här. Men jag vill bara påpeka att vi är medvetna om att hon verkligen på många olika sätt befinner sig i en djup livskris.
Ja, och det märker man ju ganska tydligt på.
Det är inte hemligt för någon på hennes, som följer hennes Insta.
Men det är väl också en livskris som dels har pågått i många, många år. Och sen tänker jag också på hur hon själv har liksom tagit upp det här med pappans bortgång i liksom hur folk försöker så här fostra henne, så här ska man sörja, och istället så lägger hon upp en bild på sig själv topless i sängen, att så här, ja, ingen säger åt mig hur jag ska göra.
Precis, jag tänker
så
att
hon
också
känns som ganska okänslig för liksom den typen av, ja.
Om hon hade känt, eller liksom om hon hade bett om privatliv i denna svåra stund, så hade man kanske känt på ett annat sätt inför det här. Men nu är ju hon inte den sortens person.
Hon gör ju typ tvärtom.
Exakt.
Ja. Kan vi få lite, bara för få med lyssnarna på tåget här, vem Caroline Calloway är, varför hon är stor, var hon kommer ifrån, etc.
Ja.
Om du lyssnar mer så mig.
Ja, Kristoffer, vi ska förklara detta för dig. Du får hjälpa mig, Evelyn.
Ja.
Så här, Caroline Calloway är en influencer, kan man väl säga. Fast hon är ju inte en influencer på det sättet att hon egentligen säljer så mycket grejer. Utan hon är ju mer som en så här historieberättare på Instagram. Så att hon har liksom under jättemånga år beskrivit jättelånga liksom texter på Instagram.
Enligt henne är det ju typ hon som har kommit på att man kan berätta långa historier på Instagram.
Precis, hon är så den första influencern, eller vad man ska säga. Men, enligt henne själv. Men ja, så det är det hon liksom är känd för från början. Hon kanske blev mer känd då i början av det här året när hon började arrangera en sorts workshops som skulle vara som en turné för hennes fans. Att fansen fick betala $165 och så skulle de få komma på en så halvdags utbildning, workshop i kreativitet och skrivande eller skapande konst så. Som hon skulle hålla i, och hon skulle laga mat, och hon skulle ge dem en sån jättebra goodiebag. Det lovades massa saker.
Hon skulle ha några personliga brev till alla deltagare som hon själv
hon skulle laga också. Mat till alla.
Ja, jag menar det, precis. Det var en big deal och folk betalade jättemycket pengar för det här, och sen så var det väldigt, väldigt mycket drama inför det här. Jag kommer ihåg för att jag följde den här historien då också och var så här, woo, det är grejer på gång här. För att hon det som är den liksom mest minnesvärda detaljen i det här är att hon beställde fruktansvärt många såna trendiga glasburkar som man dricker dryck ur, eller som man har en liten stickling i.
Mason jars.
Precis, som
är det syltburkar eller?
Ja, är det precis. Det är som en sån gammal konserveringsburk liksom. Som då skulle levereras i hennes hem, och det var så fruktansvärt många, och det var liksom ett stort, det blev som en väldigt tydlig bild av det här, och hon skulle ställa in och flytta, och hon hade inte bokat några liksom ställen på förhand. Det var helt enkelt väldigt, väldigt mycket som gick fel med det här, och väldigt mycket som hon hade inte planerat det här, och hon visste inte hur man planerade det här, och ingen annan runt henne visste hur hon planerade. Hon liksom tog in olika fans till sig som liksom event planners, och så kunde de inte heller plan ett event. Så det blev helt enkelt en stor soppa av alltihopa. Men hon fick ju några såna här genomförda ändå. Det har ju ganska många olika amerikanska nättidskrifter har ju varit på de här för att liksom skriva om hur det var på dem.
Undercover ju också, för att hon vägrade ju låta media vara där.
Exakt, och hon har gjort en väldigt stor sak, eftersom när det började skrivas om det här då, så kallades hon ju för en scammer eller för en one woman fire festival, och det var ju mycket med det som blev, hon gjorde liksom en stor grej av det också. Hon började trycka upp kepsar som det stod så här, scammer. Hon, liksom, hon ser hela tiden att liksom spinna på sin egen mediebilden av sig själv, vad man ska säga.
Det är ju ganska kul. Hon är ju lite kul.
Hon är kul. Man kan inte säga annat än att hon är kul. Verkligen inte. Men Evelyn, hur länge har du känt till Caroline Calloway?
Ja, men det var det jag tänkte säga. Du kände alltså till när det här hände. För jag har känt till henne exakt sen i typ torsdags. Ändå blivit helt besatt av den här storyn. Det var typ, jag råkade liksom vara inne på Twitter och se att den här, det som nu har gjort att hon har blivit super omskriven i typ alla tidningar överallt. Som var den här essän om hennes gamla bästis.
Precis.
Som är otroligt lång.
Ja, den är så lång och den är så detaljerad. Och
den, men den är också så otroligt indragande hela vägen.
Ja.
Många har klagat sig, too long didn't read. Men jag kände bara, fan, det här är bra rakt igenom. Det är
du vill liksom läsa boken.
Ja, det är... Om inte det är så att det bara skulle liksom bli en återberättning av det här.
Ja, det skulle,
men
det
kommer
vi
in på den
bli,
mer i detalj, den här essän i katten.
Ja, men det ska vi verkligen göra. Men jag skulle vilja också fråga er nu då, som är nya för fenomenet Caroline Calloway. Hur tycker, har ni någon bild av så här, hur hon är som influencer? Eller som, hur hon är som liksom, internetpersonlighet? Vad är hennes liksom, utmärkande drag? Vad är hennes
det
stil?
Det jag tänker på, i alla fall om man kollar på senare tid, så är det så här att det vi tänker på influencers idag, så är liksom, då är det ju ett bildberättande, alltså bilderna är viktiga, och det var vi kanske i början av hennes karriär, om man skulle tillbaka på Insta, så är det liksom, ja, men då är det resebilder, det är matbilder liksom, det som vi förknippar med influencers idag. Men nu är det så här, bilderna spelar ingen roll, det är skittråkiga bilder på ett träd och sen är det en text på typ 5000 tecken. Men jag måste ändå säga att jag gillar att hon är också på ett sätt som influencer inte är, som liksom lever sitt bästa liv, så är hon ju helt naken. Alltså verkligen...
Quite literally.
Ja, men både bokstavligt och billigt. Men liksom verkligen så här, öppnar upp sin själ.
Jag kan inte slutshima Caroline Calloway, droga på allt.
Trasighet. Hon verkar rätt komplex och liksom mycket självdistans och ger beröm till alla som kritiserar henne. Liksom.
Så. Men det här med att hon är naken och pratar om att hon mår dåligt eller liksom allt det känns ju väldigt nytt. Som att innan, eller hennes internetperson, vad man ser innan den här SN då och så, den är ju mycket mer så här är den här gulliga amerikanska tjejen i Cambridge. Alltså väldigt så här klassisk influencer.
Ja,
precis. För en stor del av hennes liksom persona för ett par år, eller liksom tidigare då under hennes internetkarriär, har ju varit att hon har varit så här, den amerikanska tjejen som alltid har så här idoliserat att gå på ett riktigt bra college, eller gå så här på Yale, eller gå på liksom, så New England College. Men sen så flyttade hon ju till Cambridge och gick på Cambridge.
Och det var där hon blev typ stor.
Precis.
Eller,
så precis,
eller är hon en stor?
Ja, men hon är ganska stor. Hon var ganska stor. Ja,
för du får... Fast innan de här grejerna och den här artikeln så var det väl väldigt få. Hon var ju inte ett hushållsnamn så att säga. Det var väldigt...
Nej, kanske inte
som...
i Sverige, men hon har ju verkligen... Men jag menar, det är ju, men det är såklart att det finns massa amerikanska influencers som inte vi känner till. Nej. Liksom så. Men, men absolut, hon var ganska stor och hon har ju uppenbarligen många fans. Alltså hon har ju kunnat arrangera de här stackars workshopsen ändå, och folk har ju betalat för dem, så att det finns ju många människor. Ja. Och man ser ju också det i hennes kommentarsfält, att det finns jättemånga människor som är jätte
dedicated.
Typ. Verkligen, och har följt henne jättelänge och sådär.
Man ska väl också bara säga också, det som jag tycker urskiljer henne, att hon verkar ändå ha något slags kulturellt kapital om man jämför med vad influencers brukar besitta. Och även då om det skulle vara så att Natalie Beach skrev det mesta av hennes caption, så även nu tycker jag att det finns liksom en, ja, men någon slags stilistisk tanke och liksom, ja, väldigt välskrivet och liksom snyggt fångat olika tankar om, ja, mörka ting som kanske är mer man kan identifiera sig med än se upp till. Så
att. Hon har en tydlig ton, får man säga. Verkligen.
Men jag tycker också att det är intressant att så som hon skrev det nu kanske idag, eller igår, att ingen har tyckt att hon var fake innan. Hon har målat upp det här fejkade livet. När hon i själva verket var så här drogberoende och inte klarade skolan och liksom allting. Men nu när hon väl försöker, eller om hon nu försöker det, men när hon försöker vara liksom sig
real,
själv, då är alla så här, du är fake.
Ja.
Det är också intressant.
Ja, men verkligen, verkligen. Jag har sett det mycket på sistone. För hon fortsätter ju samtidigt som allt det här pågår, så fortsätter hon också så här försöka berätta sin vanliga grej. Så här, jag var på en dejt med någon kille, någon konstkille, det var här, det var här. Och alla bara, gud, hur fan har du tid att göra det här med allting?
Det är också det som är
intressant.
Så underbart tycker jag med hela internet-eran vi lever i, att det finns knappt någon sanning längre. För att, ja, även om hon liksom försöker vara uppriktig, så vet man inte, är hon det nu, eller är det liksom ytterligare ett lager på den här bilden hon målar upp? Och vi kommer in på det lite senare också, men jag tycker det är väldigt intressant i alla fall att det finns liksom ingen fastslagen sanning längre.
Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer, alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Vi ska självklart prata om artikeln i The Cut, essän i The Cut, som är den stora... hennes stora maker. Det är hennes gamla bästa vän Natalie Beach som har skrivit en lång text i The Cut. Vad handlar den om, Evelyn?
Den handlar ju om deras jättemärkliga, jättestarka vänskap, tycker jag, till att börja med. Och sen att hon känner sig superlurad och att Caroline Calloway är ganska mycket av ett supersvin. Eller?
Ja,
för att
absolut.
Det kort.
Absolut.
Det fast är 20 000 tecken minst.
Natalie Berätta. Beaches historia. Liksom. Ja. Christopher, vad kände du när du läste den? För jag har ju liksom tvingat på dig det här lite.
Ja, nej, men jag är glad att du har påtvingat det här.
Ja. Jag ska ha tack.
Ja, jag tror inte jag tackar dig nog. Nej, men det är också... ett väldigt intressant maktspel som uppstår här, för att det blir nästan som att Natalie Beach är mer av en assistent kanske än en vän i många fall. Liksom hon tar bilderna, hon skriver bildtexterna, får ingen cred och liksom skapar sin självbild att hon är liksom mindre värd, hon är den fula kompisen som måste kompensera genom att vara rolig och smart. Och det var väl kanske min association när jag läste den, så kunde jag känna igen mycket av det här i min uppväxt, min tonårstid, att vara liksom kompisen till den snygga framgångsrika killen. Så fick jag hitta andra sätt att få uppmärksamhet, att vara liksom, ja, lite goofy kille ibland, försöka vara smart ibland. Men hela tiden kände jag att jag fick verkligen kämpa på ett helt annat sätt i sammanhang, i sällskap, i samtal där liksom andra personer förekom, där den här kompisen fick allt gratis. Alla ville prata med honom och cirkla med honom, medan jag försökte liksom bara haka på som tredje hjulet eller femte hjulet eller vilket det nu var.
Mm.
Ja, men jag fattar. Jag tror verkligen att det är jättemånga som har känt just så, att det här är så här, för man kan ju, lite grann har det varit så att folk har ifrågasatt relevansen i att hon får skriva den här jättelånga artikeln om saker som, alltså när man läser, det är ju en ride läsningen, men det är ju inte egentligen så himla sjuka grejer.
Man läser klart hela och vill verkligen läsa klart hela och sen bara, men det är ingenting när man ska sammanfatta det, så blir det bara de är arga på varandra.
Många, precis, många så här, saker som man säkert kan känna igen sig, som bara säger, ah, så här är det att ha kompisar. Och så här är det att ha den här typen av kompis som är lite så här, opolitlig och lite farlig och rolig. Men hur det börjar, hur deras vänskap börjar, är att de går på samma liksom,
college
liksom, på någon sorts skrivarlinje så, eller vad det heter i USA. Och hon blir liksom direkt besatt av Caroline, och Caroline blir också direkt besatt av Natalie Beach. De liksom möts ju verkligen. Men då, innan hon blir liksom officiell assistent, eller vad man ska säga, så är det som att hon bara direkt glider in i den rollen. De åker på resa tillsammans och Caroline Calloway bara liksom förutsätter att Natalie Beach ska ta hennes foton och skriva henne, alltså hon liksom, båda rollerna sätts väldigt fort i deras relation.
Och Natalie Beach är ju då, när de är på den här resan, är hon så här, det här är the trip of a lifetime, och sen så visar det sig typ att hon är hennes assistent. Men hon är ju redan, enligt den här resan, är hon ju redan irriterad då, men ändå är hon ju kvar i det här superlänge.
Exakt.
Ja, men
exakt.
Det är en konstig slags medberoende situation som uppstår ganska fort. Och också när hon beskriver hela tiden, hon återkommer hela tiden till hur tilldragande Caroline är, att hon har liksom sån makt på folk, att de bara vill liksom prata med henne, vara nära henne. Och jag antar att det är exakt samma sak som hon själv känner. Samtidigt som hon har det kluven att hon liksom, ja, hela tiden ser sig själv som tvåa i rankingen.
Mm. Och man har ju verkligen den där typen av vänskaper under en viss tid, tänker jag, som är så här att man träffar någon ny och man blir så här besatt av den. Alltså hon är så tilldragande och så liksom, som är liksom den sortens vänskaper som är som en kärleksrelation. För att man blir helt galen och man kan inte sluta. Liksom.
Och man gör typ allt för den då, även om
fast man vet att det är fel. Och fast så här, Natalie Beaches mamma säger så här, du, hon är ingen bra den här tjejen. Och hon bara, jag vet, men vad ska jag göra? Alltså, jag kan inte ta mig ur det här, jag är besatt av henne.
Men och det är också så här, för Caroline Calloway är ju ganska liksom uppenbar med Natalie Beach, typ att hon är så här, ja, men du får göra det här för att du behöver,
jag
för
har inga andra fattiga vänner.
Ja, exakt, det är ingen annan som behöver de här pengarna som du, så du kommer göra det, ingen annan kommer. Och det här att hon ska hyra en lägenhet av henne, men hon har inga pengar, så då får hon skriva hennes Instagram-inlägg för att betala hyran typ. Alltså det är ju,
och hon
är
ganska manipulativ. Var hennes hyresvärd åt andra.
Oh, gud, hennes Airbnb-värd.
Härlig relation som man vill ha.
Men det är liksom, men jag tycker det som är, och en sak som man tänker på i det här också, är att hon redan från början så framstår ju Caroline Calloway som att hon så här, är lite känd på Instagram, och sen kommer det fram, och jag kommer inte ihåg hur mycket det skrivs om det skrivs lite grann på slutet i den här i The Cut-essän, att hon i själva verket bara har köpt alla sina Instagram-följare och verkligen inte har någon fame. Så. Men hon skapar sig ju det ändå. Eller liksom, på den vägen kommer det ju att hon... Det är ju inte bara fake, men när hon börjar så är det som att hon är en sån låtsas-influencer. Ja. Väldigt tidig låtsas-influencer också.
Men som dessutom inte riktigt vill ha någonting... Alltså det är inte som att hon köper en massa följare för att hon vill tjäna pengar.
Nej.
Hon vill ju bara ha fame.
Ja,
typ.
Och det är det som är så intressant, tycker jag, att allt hon gör är egentligen byggt på luft och ingenting. Och jag undrar om det inte fortfarande är så, för att jag kollade några av hennes nyligen inlägg och då har hon har ju runt 800 000 följare nu. Men det var så här 300 likes på en bild. Där undrar man så här, hur många av dem där är liksom äkta egentligen. Men liksom det
jag
här
tror jag med att det är väldigt många som har börjat följa henne som inte väljer att likea hennes bilder för man inte vill bli sedd att likea hennes bilder.
Förvisso. Men liksom allt kallas liksom uppe på de här glasburkarna som Mason Jars, att hon kallas för liksom the empty Mason Jars of the influencer economy. Det vill säga det finns ingenting där, allt är en bubbla, men folk väljer att tro på det och då blir det på något sätt riktigt. Men liksom att allt från de här kurserna till hennes liv, till hennes liksom ja, vad hon gör och har lyckats med, allt är påhittat. Och det tycker jag är intressant, det är på internet att man kan välja precis vem man är och folk väljer att tro på det.
Och det som är kul också tycker jag att de är så intresserade av skrivande ju, och de pratar så mycket om sitt skrivande och gör ju det fortfarande, att så här, åh, Nelly lärde mig att skriva så här och jag, mitt språk är hennes språk. Så. Och så är det ju när man scrollar tillbaka till början, så är det ju väldigt mycket som att läsa liksom en väldigt lång vad heter det, en sån veckoroman som publicerades liksom.
Nej, följer sån.
Precis, tack. Veckoroman. Att det är som en jättelång roman som är en följetong som har pågått i jättemånga år varje dag.
Ja, men det är ju en ganska kul. Alltså det är ju ett kul sätt att använda Instagram.
Precis, men det är roligt för att jag tänker att de är så för de pratar ju så mycket om sitt skrivande liksom, och sin konst som är att de skriver Instagram captions, men det fanns ju verkligen en sån tid av så här, och jag var liksom höll på lite grann med det där och, så på tidiga så här, 10-talet typ, att man skulle vara så här, en skrivande person på internet, och nu är vi ju vid det liksom, på andra sätt, på avlönade sätt, men på den tiden när man bara gjorde det så här för kul. Jag tänkte mycket på en annan person som har skrivit en annan The Cut i dagarna, Tavi Gevinson, som gjorde Rookie Magazine, en sån annan tonårskändis på internet. Men den typen av så här, internetskribenter liksom, som tänkte att så här, det här är den nya arenan för att så här, få vara en tjej och få skriva, som ju också ledde till att Caroline Calloway skulle få ge ut en bok.
Ja, som också hon fick ett, alltså det var inte att hon fick lite pengar i
förskott. Berätta om bokkontraktet som hon skulle få då, som också The Cut sen handlar väldigt
mycket om. Den handlar ju mycket om det, eftersom att det är delvis därför Natalie känner sig så lurad ju. Men det var ju ganska tidigt, hur länge hon hade på, typ ett år kanske någonting. Och då får hon ju det här bokkontraktet på typ $400,000.
Ja, jag tror 500, det är nästan en halv miljon sen.
Det är ju helt,
Eller liksom, förlåt, 5 miljoner blir det. 5 miljoner svenska kronor.
Ja, vilket är, det är ju ganska mycket pengar. Ja. Men, och det är ju där, ja men precis, och då får, och sen så hon skrev ju aldrig klart den här, och Natalie Beach menar ju då att hon försöker skriva typ en fjärdedel av den här boken för att hon bara, hon skulle få lite av de här pengarna också. Men att Caroline Calloway då typ absolut inte vill att någonting ska skrivas och hotar med självmord.
Så förlåt, för jag bara citerar, för detta är mina favoritstycken i den här texten, att de är liksom, projektet håller på att haverera och så är de tillbaka i LA och då försöker liksom Natalie vinna tid mot förläggaren genom att hon ska skriva liksom själv utan Carolines inblandan. Och då är det så här: back in LA I bought us time with the publishers by writing a quarter of the manuscript by myself, but Caroline hated it so much that she threatened suicide if I wrote any more. Och det är en otroligt stark reaktion och så otroligt narcissistiskt och självupptaget, men också så älskvärt.
Och sen
därför
har Caroline Calloway gått ut i efterhand och sagt så här: nej, det var inte för att Natalie Beach hade skrivit dåligt som jag ville ta livet av, men det var för att jag var djupt inne i ett Adderall-missbruk, alltså amfetamin.
Det är också otroligt den här, när anekdoten har fått de här pengarna förskott, förläggarna får ingen text. Så till slut i någon intervju från 2015 där de berättar att de har dragit ut på det så länge, så förläggaren får liksom tvinga henne att komma in på kontoret och sitta någon övervakar för att kolla att de faktiskt skriver någonting.
Men det är också för att Caroline Calloway har ju nu också, eller det kan ha varit tidigare, men att hon menar nu att anledningen var ju inte bara att hon faktiskt var inne i ett missbruk då, utan också att hon kände att den här, vilket också är en så här rolig twist, att hon kände att det här manuset blev så fake, att det inte handlade om henne. Man bara, okej, eftersom att det är hela din grej liksom.
Visst, verkligen. Ja, väldigt speciellt. Men jag menar, det har ju liksom, så har ju hela hennes historia varit. Att hon har tagit in en spökskrivare eller en som så här, skriver ihop med henne om bara hennes liv. Sen är ju i början är ju Natalie med ganska mycket på Carolyn Calloways Instagram. Ja. För att hon, så att det blir liksom lite tydligt att de håller på tillsammans så här, eller skriver ihop.
Men det är också intressant. Är det ens intressant att det är någon annan som har skrivit hennes inlägg? För jag menar, hälften av Sveriges influencers har ju assistenter som tar deras bilder och skriver deras liksom, inlägg. Varför är det ens en grej?
Nej, men jag tänker bara att det är för att när de här svenska influencers är liksom väldigt, då är det bara en beskrivande bildtext. Typ, ja, idag åt jag den här pasta carbonaran eller idag var jag på stranden.
Kristoffer, de äter inte pasta carbonara.
Nej, förlåt, de är glutenallergiker och så de ger det till hemlösa, förlåt. Men, nej, men här fanns det ändå en verkshöjd och liksom, när man läser de här bildtexten så är det ju väldigt roligt. Det är verkligen så här... Ja, känslan när man vaknar upp i en annan del av världen, det första man ser ett svärd. Typ den som ändå säger, ja, det här ska jag vilja läsa.
Ja, det är det litterära liksom.
Vill ni läsa boken And We Were Like, som den skulle heta? Från början skulle den heta Schoolgirl, men det tyckte Caroline Calloway var för pornographic. Är ni intresserade?
På ett sätt ja, för att det här smakprovet är klart visar ändå att här finns liksom en väldigt driv och liksom, ja, som sagt, hög verkshöjd och intressanta stories. Samtidigt så hoppas jag då inte att de har bränt det genom det här. Liksom. Att det blir mer intressant som vanligt då att läsa om verkligheten eller det som skedde bakom själva verket.
Men så som Carolyn Calloway nu har förklarat att det typ skulle handla om hennes killar i Cambridge, det låter ju inte superkul. Men ja, kanske. Nu hade jag ju snarare velat läsa det nu eftersom att man vet allting.
De kanske kan skriva den tillsammans. Alltså, det finns ju också en teori som massor med människor på internet har skojat om. Att så här, ja, det här är, de samarbetar fortfarande och det är fortfarande en grej för att båda ska få mycket mer uppmärksamhet, vilket ju har funkat bevisligen.
Verkligen.
Vad tror ni om den teorin? Natalie Beach har ju förnekat det.
Ja, och även Calloway. Men absolut.
Varför skulle de berätta det?
Och återigen, det är så här, vad är sant, vad är inte, spelar någon roll vad som är sant och inte. Och jag tänker på det här andra konstprojektet med White Trash-skildaren J.T. LeRoy början på 00-talet som också säger, ja, spelar någon roll vem som har skrivit eller om det är sant, om det bara är en jäkligt bra story och man kallar det för sant, så blir det ett spännande konstprojekt i sig.
Jag vet inte om jag vill läsa den. Men jag tycker att det är intressant hela den här bedragargrejen och att det är så viktigt vad som är sant och falskt nu helt plötsligt. Och att Carolyn Calloway jämförs ju med den här Anna Sorokin.
Anna Delvey.
Eller Delvey, som är så här...
Vår älskling!
Ja, ni älskar henne.
Jag är tokig i Anna Delvey.
Ja, men det är den här gränslösheten. Att liksom bara, man tar någonting som kanske innehåller ett uddsanning och sen bara blåser man iväg så att myten blir mer spännande än vad som någon skulle ha sant.
Ja, men precis.
Precis, för hon är ju inte lika mycket, eller det är svårt att säga så här, men Carolyn Calloway känns ju inte som en scam på det sättet som andra scams har blivit så enormt stora som liksom Fyre Festival, eller vad man ska säga. Det är ju mer att hon så här, försöker jättemycket och typ siktar alldeles för högt alltid och så går det liksom alltid fel.
Och är liksom
hon...
lite klantig och deppig och kanske missbrukar eller liksom. Men det blir en superscam bara för att hon har följare på Instagram och det finns journalister som är så intresserade, typ som vi.
Ja, och sen tänkte jag på det här, om det då skulle komma den här boken And We Were Like, och den handlar om liksom, ja, hennes romantiska eskapader och datingproblem, så är det ju inte så långt ifrån, för att i den här essän så pratar de om vad killarna skriver på den här skrivarlinjen. De bara, alla försöker skriva som Hunter S. Thompson och Fear and Loathing och så vidare. Och de gjorde någonting eget och nytt och de liksom, på Instagram så krympte de avståndet mellan skribent och läsare och de såg det till och med som en feministisk handling. Och då, liksom, då känns det inte så spännande att läsa något nästan så här romanbehandlat utkast av hennes kärleksliv och relationer. Så att, då tycker jag i så fall det här själva konstprojektet med Insta är mycket mer intressant.
Verkligen.
Det är ju också, på den tiden var det säkert nytt, men idag så känns det ju när man läser de här liksom, texterna som de har skrivit eller som hon har skrivit, det är ju, är man van vid att läsa så här kvinnor på internet så är det ju inte liksom ett helt, man blir inte tokig av liksom originalitet.
Men man blir ju tokig av Natalie Beach text. Alltså den långa texten.
Men blir du tokig på vem av dem blir du tokig?
Nej, alltså man blir ju besatt av Natalie Beach. Jag vet inte, det är någonting med hela hennes sätt att skriva. En ganska, kanske om man nu får säga det, tråkig historia. Alltså så kul är den inte. Men det är ju hennes sätt att skriva den.
Ja, det är detaljerna är otroliga.
Ja,
det
är,
exakt.
Vilken är er favoritdetalj? Det har ju varit väldigt mycket olika detaljer som är. Men har ni någon som ni säkert går och tänker på hela tiden?
Men det stycket som du kanske kommer ihåg när du satt jämte mig och läste den här och skrattade högt. Det finns ju sagt väldigt många, men just den här detaljen är ju de är i Amsterdam av någon anledning. Och de sitter och raggar på en bartender och Karin fick liksom peppa Nelly, bara, men klart du ska snacka med honom, och så drar hon därifrån. Nelly är kvar, försöker ragga på bartender, han vill typ gå in och ligga med henne på dass. Det vill inte hon blir så här.
Bjudgrodass i kulturkommissionen.
Ja, men det är verkligen, man ser ju bilden framför sig, så här, det är dass. Det är ju inte ett badrum. Nej. Och hon vill inte, och istället så får hon skjuts hem då, men då har liksom Caroline låst och svarar inte varken på telefon eller någon ringer på dörren, så hon får driva runt hela natten i Amsterdam och liksom bli utsatt för det ena och det andra. Och då är det här stycket som jag tycker är så härligt, med de här liksom, det här galleriet av människor som tvingas utstå. I was harassed by a group of drunk Irish teenagers, Dutch crust punks and a DJ who told me he wrote poetry about murdering Natalie Portman. Och det är så att behöva möta alla de här dåliga snubbarna komprimerat över natt. Det är liksom en bok eller en film i sig.
Jag vet, men samtidigt så är det så här, vem av oss har inte varit med om att man har blivit utelåst och måste driva runt i Amsterdam?
Det är, alltså,
det är det som är så lite.
Det är liksom de holländska krustpunkarna.
Jag vet, det är, men det är liksom så mycket som är att man bara, ja men det var väl inte så farligt? Eller typ så här, är det här hennes stora skam att hon somnade och råkade låsa dörren för hon trodde att Nelly Beach skulle vara borta?
Men det är alltså också därför man älskar de delarna, typ just för de här detaljerna, att det är så här, om hon är så bra på att beskriva det, men också för att man bara, att det där har ju hänt mig. Typ.
Ja. Nej, men det är det som jag tycker är svårt med så här, hur man ska förhålla sig till dem, för man gillar ju ingen av dem.
Nej.
Man tycker ju båda är liksom ganska gränslösa, och den här Natalie Beach-texten visar ju att hon också har liksom jättemycket problem med det här. Skriva, ja, det är klart att det kan ha liksom ett allmän intresse liksom på det sättet att det är kul skvaller. Mm. Med det. Men varför skriver hon inte bara den direkt till, om liksom, vad är det hon vill uppnå? Hon vill inte bli kompis med Caroline Calloway igen, gissar man då. För då hade hon inte skrivit den på det sättet, och de liksom ligger i någon sorts kompis, så här, frenemy fade. Ja. Liksom. Men det är någonting som man bara, ja men du blev osams med en kompis. Gud, ska jag skriva alla mina texter om alla gånger jag har blivit osams med en kompis? Skulle de typ se ut så här?
Men förhör era bästa detaljer, för annars drar jag en till.
Okej, okay, Evelyn, berätta din bästa detalj.
Nej, men jag tycker precis som du, alltså precis som den detaljen, jag gillar alla detaljer, och det, jag vet inte vad det säger om mig, men om hur hon jämför sig själv och hennes, nej, jag har inte ett stycke att läsa upp, men hur hon liksom jämför sig själv, att Caroline alltid är så lyckad och har den här pojkvännen som skickar blommor till hennes lägenhet i London, medan Natalie bara så här,
och hennes underbara svenska kille.
Exakt. Medan Natalie typ ligger med någon gammal man som
typ stryper henne.
Exakt, och slänger ut henne. Men jag vet inte vad jag har. Varför gillar jag de här detaljerna? Jag vet inte, men ja, exakt. Det är väl det.
Men det är det som man känner att man bara, ja, men jag vet inte, det kan också vara, jag gjorde ett test på nätet som var så här, är du Natalie eller Caroline? Yes. Och jag blev Caroline.
Det är klart det blir.
Så jag har svårt att... Tack, Kristoffer. Men ja, det är klart att man ser jättemycket av båda i sig själv. Men jag har läst jättemycket sådana takes på nätet som är så här, om du inte har en kompis som är Caroline Calloway, så är det du som är Caroline Calloway. Och nu är jag rädd att det är jag som är Caroline Calloway.
Klart det.
Men har du inga sådana kompisar?
Nej, men jag har väl haft kanske tidigare i mina tonår.
Du bara, nej, men jag känner
mig
Natalie Beach. Och så
har jag lärt mig av dem. Och så...
Men jag tycker också det är underbart när hon liksom, men hon bor i Cambridge och utmålar det fantastiska livet hon har, och sen kommer Natalie dit och bara konfronteras med verkligheten och typ hon har en gaffel, papperskorgen är fullproppen med så här prosecco korkar.
Det låter väl festligt, eller?
Och att hon så här, jag alltid ville ha så här bredgolv, så jag rev upp hela heltäckningsmattan och stuvade in en garderob, så det är bara så stickor och flisor över hela golvet.
Hon måste dra ut stickor i fötterna.
Men det, för det har ju också folk nu skrivit en hel del om, just med tanke också kanske på hennes pappas död och att hon pratar om att hon faktiskt hade ett beroende, att så här, det låter ju bara som en galen människa eller liksom en störig människa, mm. men att det är ju också typ, ja men du är ju manisk, du gick ju på droger, det är därför
du gjort det. Ja men verkligen, verkligen. Hon har pratat mycket om, eller liksom The Cut-artikeln handlar inte så jättemycket om liksom hennes missbruk, men Caroline Calloway själv har ju skrivit väldigt mycket om det, att hon missbrukade Adderall, alltså amfetamin, och var liksom rätt tokig i det här. Nu säger hon ju att hon är liksom ren från Adderall. Samtidigt så, du som har kollat mycket på hennes Instagram, som jag har kanske sett att hon jättemycket skriver om andra sorters snack. Ja. Hon är så här, det var en som var så väldigt speciell caption som var så här, respektera mitt missbruk och ge mig inte Adderall om ni ser mig ikväll. Men gärna lite kokain eller kanske lite E.
Ja, mikrodoserat till LSD.
Ja, just LSD var det. Ja, nej, det är verkligen en person som kanske inte är
ur 100% där.
Sitt missbruk.
Men det är också intressant för att hon pratar om att hon har ju aldrig pratat om det här missbruket förut när hon har varit den här perfekta tjejen.
Nej,
men nu, men sen så har hon börjat, det är nu hon vill vara true to herself typ, för att hon inte kan ljuga längre om hennes missbruk. Typ. Alltså det är också en sån här snurrig grej,
ja, det är väldigt, som är spännande. Det är väldigt mycket detaljer som lyssnarna hör. Det är väldigt svårt att liksom få med allting, även om vi skulle prata i 4 timmar. Jag har en fråga till som jag skulle vilja ställa er. Vad hände med Yale-tallrikarna? Evelyn, berätta vad Yale-tallrikarna är.
Men Yale-tallrikarna är ju att Natalie Beach då tidigt i deras vänskap ger en gåva till Caroline för att hon har varit så besatt av att komma in på Yale. Visst är det så? Och då ger hon henne två Yale-tallrikar.
Tre Yale-tallrikar.
Förlåt. Och där hon har liksom scribblat på baksidan. Vad är det hon scribblat? Det kommer jag inte ihåg.
Det är typ fuck Yale.
Ja, just det, fuck Yale. Ja, något sånt, precis. Och sen
som en tröstpresent. Liksom,
ja, men du kan ge upp skit i det. Vi gör något annat med livet. Men sen, några veckor senare, så berättar ju Caroline att det har blivit inbrott i hennes lägenhet och de här tallrikarna är stulna. Ingenting annat är stulet.
Jo, hon säger också att en ring är stulen.
Jo, men alla hennes laptops
har precis. Alla värdesaker är kvar, men 3 Yale-tallrikar med fuck Yale på baksidan är då stulna. Det är så konstigt. Det är så konstig lögn.
Och det har blivit en typ av meme. Typ, så att överst på, när man kollar på Caroline Calloways Instagram, så är alla så här, översta kommentaren, för att den är likad så mycket, är så här, where are the Yale plates? Och det är verkligen det man undrar. De här tallrikarna kommer ju aldrig tillbaka sen sen. Och hon har ju sagt, och Caroline Calloway har också gått ut och dementerat massa andra grejer och skrivit massa andra grejer, men hon har inte kommenterat vad de här jävla tallrikarna är någonstans.
Men för hon har ju skrivit så här, yes I lied about the Yale plates because I lied about everything, men vad hände med
tallrikarna? Vad hände med tallrikarna? Nej, det är verkligen ett dilemma for the ages. Det är som man aldrig får veta vem som mördade Olof Palme.
Men det är ju också en sån grej som är så här, det är ingenting, men ändå är det jättespännande. Och man undrar, var är de här jävla tallrikarna?
Med de orden tackar Kulturkommissionen för idag. Vi heter Greta Thurfjell, Evelyn Jones och Kristoffer Ahlström. Tack så mycket till er.
Tack.
Tack till tekniker Oliver Bergman. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyhet. Och i nästa avsnitt så ska vi prata om science fiction-filmen Ad Astra med vår nya favorit, eller hur, Kristoffer? Brad Pitt.
Absolut.
Hej då!
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.